Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag så heter min gäst Eva. Eva kommer berätta om en händelse som hon var med om i tjänsten där hon hamnade i det som man i polisiära sammanhang kallar för underläge. Och det hör man ju på ordet att det vill man ju liksom inte hamna i. För det som är Patreon, stort tack för det första. Där pratar Eva och jag vidare lite om den här händelsen plus att hon berättar om ytterligare en historia. Vill du stötta och bli Patreon, gå in på patreon.com/snutsnack. Det finns lite mer bonusmaterial också där från tidigare avsnitt. Annars finns vi givetvis på Insta och på Facebook. Följ oss gärna där. Men nu, var försiktig där ute. Jag hoppas du får en trevlig lyssning.
1310, 1070 kom. 1310, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Eva.
Ja, men tack. Tack för att jag fick komma.
Ja, men det var det lilla. Jag kan säga att gästerna i Snutsnack dyker upp liksom på olika sätt. Och det var ju så att du dök upp i samband med en artikel i Svenska Dagbladet.
Ja.
Där det handlade om en incident som du hade varit med om för cirka 4 år sedan. Och jag tänkte att vi kanske skulle komma in på den och prata om den också. Men du jobbar ju som polis i Borås nu, vet jag.
Ja.
Men jag tänkte höra, hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig överhuvudtaget?
Jag hade tänkt att söka till polisen redan när jag gick på gymnasiet. Men jag saknade samhällskunskap. Den sista, det man behövde för att ha behörighet. Så blev det inte av att jag tog tag i det, utan jag började jobba och trivdes jättebra med mitt jobb som jag hade då. Så det dröjde till jag var kanske 34, så bestämde jag mig för att söka. Då hade jag hunnit göra ganska mycket, jag hade jobbat och jag hade pluggat på universitetet och rest mycket och kände att jag hade mycket och som jag hade varit med om tidigare, som jag hade nytta av i yrket polis liksom. Så därför så sökte jag också.
Men då måste jag räkna lite bakåt här, för du nämnde ju åldern på dina barn. Hade du barn då?
Ja, jag hade barn när jag sökte polisutbildningen. De var 6 och 7, och när jag började på polisutbildningen så.
Okej. Ja, det blir ju en extra utmaning att plugga när man har barn hemma.
Ja, de fick väl... det var väl det som var det jobbiga, att vara borta från dem mycket.
Ja, jag förstår. Men den här, du berättade att du hade mer erfarenhet. Kände du att du behövde det, att ta med dig in i polisyrket? Var det någonting, en tanke som fanns hos
dig? Det var kanske inte det att jag kände att det här behöver jag för att jobba som polis. Det var väl mer att jag kände att jag hade mycket erfarenheter och... saker i min ryggsäck liksom, som ledde mig lite till att jag kände att som polis så kan jag bidra på ett bra sätt, att jag kan göra ett bra jobb liksom, och att det var det som skulle passa mig.
Men hade du några bekanta eller folk i din bekantskapskrets som jobbade
Nej.
Som polis? Hade du fått någon in?
Nej.
Ingen input? Så?
Nej, ingen input. Det närmaste jag kommit var typ... jag hade ingen input. Jag hade inte någon större bild av riktigt hur polisyrket var egentligen. Men jag kände ändå att det var någonting som skulle passa mig.
Mm. Men vad var det i som lockade dig? Du menar, när man står utanför yrket så vet man inte till 100% vad det innebär egentligen. Men vad var det som lockade för dig?
Det som lockade var väl... liksom, jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att hjälpa människor, jag tycker om att jag vet att jag agerar om det är tufft. Jag har liksom vänner som har drabbats på olika sätt kanske, och Ja. Jag vet att jag är liksom stabil och att jag funkar bra i tuffa lägen så. Men jag har ett stort intresse för människor och jag tycker om att ta ansvar och jag vill gärna hjälpa. Så därför så kände jag att polis var liksom det jobbet som där jag kom till bäst nytta. Liksom.
Hur motsvarade det dina förväntningar då, när du kom ut och var färdig?
Jo, men jag tänkte lite på det idag då, i och med att jag visste att jag skulle prata med dig. Men jag känner att det blev så som jag hade hoppats. Jag har mycket i ryggsäcken som jag har nytta av. Ja. Så, och jobbet handlar ju väldigt mycket om problemlösning och att finnas där för andra. Och, ja, så, även om inte jag visste så jättemycket vad det innebar. I stort visste jag ju såklart, men jag hade liksom inte pratat med någon polis direkt innan jag sökte.
Nej. Tror du att man har nytta av att vara förälder?
Av att vara förälder? Ja, det kan man nog ha nytta av. Det kan nog bara, både vara en fördel och en nackdel kanske på olika sätt. Men jag tror att har man erfarenheter av familjeliv och liksom samhället är stort och lite olika situationer, så hjälper det en ju. Man har ju kanske lite mer verktyg och man kan referera mer till de situationer som man hamnar i som man ska lösa eller hantera. Liksom.
Jag kände ju personligen när jag var 21 och var polis att jag inte riktigt fattade vad jag gjorde i det man kallade på den tiden för lägenhetsbråk. Jag skulle liksom tillrättavisa människor som var ett 20-tal år äldre och som hade problem med familjen, och jag var ju knappt tår under näsan. Liksom.
Nej, samtidigt så behöver man nog inte, man kanske inte måste ha upplevt saker själv. Man kan ju ändå ha mycket erfarenheter. Man kan säkert vara 24 år och ha massa erfarenheter och förståelse för andra. Och jag själv växte upp lite så. Min mamma var hemsamarit och hon tog hand om de gravt alkoholiserade som inte klarade sig själva i den kommunen där jag växte upp. Så jag växte liksom upp med att på kvällarna så ringde de här missbrukarna och liksom ville prata lite. Och det var liksom så jag växte upp. Så även om man inte har någon egen erfarenhet av till exempel missbruk, så kan man ju ha träffat på det i på annat sätt. Och även om man behöver såklart, inte vara så gammal heller för att ha fått erfarenheter.
Nej, men så är det. Vi har ju alla med oss erfarenheter oavsett ålder som kan vara till gagn även i polisyrket, såklart. Men när du var färdig, hamnade du i Borås direkt då?
Ja. Ja, precis. Jag var färdig i januari 2010 och sen dess har jag varit i Borås, bortsett från aspiranten och vad vi hade som man kallar för sjätte termin när vi gjorde lite utredningstid under några månader. Så sen dess har jag varit på ingripande polisen i Borås.
Okej då, men varför är man kvar? Det är ju många som lämnar ganska tidigt ingripande, det som man kallade för ordningspolisen innan. Men du är kvar. Varför är du kvar på ingripande sidan?
Ja, det är ju det. Jag känner ju att det är där liksom mitt stora hjärta ligger. Liksom. Jag tycker jättemycket om ingripande polisen och att det är en otroligt viktig roll man har i samhället. Sen är alla poliser viktiga oavsett vad man har för funktion, så är den helhet liksom, en ingripande polisen är den som ligger varmast mig och som passar mig bra. Så jag har inte känt att jag har någon brådska därifrån. Jag har motiverat mig att jag vill vara kvar absolut så länge det går.
Okay.
När man pratar med människor, när man pratar med kollegor som går i pension och så, frågar man dem vilket är det bästa du har gjort liksom i din karriär, och då kanske de har jobbat i 40 år liksom, som den gamla skolan har gjort. Men alla säger att ingripande polisen är det bästa och det roligaste de har gjort. Även om det är extremt tufft och svårt och supersorgligt många, många gånger. Och tungt och det, ja, skiftet sliter och man vet aldrig när man får äta eller gå på toaletten eller hur länge man kommer att vara på ett ärende. Liksom. Men ändå så är det ju det som många i alla fall. De allra flesta jag har pratat med säger det är det bästa de har gjort.
Vad har du för tjänst idag då?
Ja, men jag är på ingripande polisen. Jag är gruppchef över ett turlag i på treskiftet.
Hur många är ni i turlaget då?
Ja, det har ju minskat lite. När jag började så var vi kanske 13 stycken plus en gruppchef, men nu ligger det väl mer runt 10 kanske. Men det är lite kort om folk just nu, men det är många som pluggar på skolorna runt om i Sverige, så vi får väl lite påfyllning här allt eftersom.
Hur går det för Christian?
Ja, det är Christian.
Tja Christian, det är Hasse.
Hallå Hasse, hej.
Hur är läget?
Det är bra. Jag är på hemmaplan och nu har jag ställt mig utomhus istället för en garderob som förra gången. Nu får jag lite mer luft.
Vad har hänt sen senast?
Ja, sitter du ner?
Ja, jag fick ju ett dystert mess av dig här. Det är lika bra att vi tar det tråkiga med en gång.
Ja, jag har ju blivit underkänd på en av våra examinationer, fysiska tekniker. Det kändes inte bra. Det var ju först besvikelsen när jag var faktiskt underkänd, och sen den dubbla besvikelsen när jag var skit också. Nu måste jag berätta i snutsnack att jag har misslyckats. Men den har faktiskt en liten dråplig historia om du har lite tid.
Låt höra.
Som sagt, vi hade två examinationer i rad. Vi hade först den här stora PT-ön som jag kan prata lite om sen. Och sen hade vi efter lunch så var det ju fysiska tekniker och metoder. Och vi fick åka iväg till någon övergiven boklokal, vilket kändes lite spännande.
Okay.
Och sen visste vi att vi ska få titta på en film och sen ska man utifrån det agera. Då. Vi visste att det var flera som redan hade misslyckats med den här innan vi åkte dit. Så man var ju redan nervös på vägen dit, om man säger så. Och scenariot som man fick då när man tittade på filmen var att man åker på ett inbrott och kollegan är väldigt ivrig och springer in i förväg, och sen så hör man ett skott och sen får vi ta över. Så att det är ju ett lokaliseringssök, fast de la på att ens kollega troligtvis ligger och blöder där inne någonstans. Och det var nytt för de flesta av oss.
Just det.
Så då var det ju att söka sig in, och det gjorde jag ju sakta och försiktigt där, för att jag har ju haft en tendens, och det tror jag pratade om lite, att jag går på väldigt snabbt. Okay. Vilket har gjort att jag har fått ett antal knivar låtsasknivar i bröstet. Och nu vill man ju inte göra det när det är examination, så då var jag ju inställd på att nu ska jag vara försiktig, jag ska inte stressa fram det här. Så jag sökte mig in och så får jag kontakt med gärningsmannen och får ut honom en liten bit. Han går emot mig, jag sprayar han med osen, får en bra träff. Och här någonstans säger magkänslan, nu ska vi på. Men då säger hjärnan, nej, det har gått så illa de andra gångerna, vi avvaktar. Så jag börjar försöka borda ner honom. Han backar in i ett rum och dörr stängs bakom. Jag får upp dörren igen och så kommer in och försöker borda igen. Och tar fram, sprayar honom igen med OC, får träff och han liksom blir påverkad. Och jag ser att han har en kniv där inne, så jag går in och säkrar kniven först. För jag tänker att jag kan inte vräka ner han, för då hamnar han vid kniven. Och då återigen, så det ser inte bra ut för lärarna. Så han står där. Och när jag backar tillbaka efter att jag säkrar kniven, då börjar han titta på mig. Och då känner jag nu någonting på gång. Och då öppnar han en liten altandörr som han står bredvid. Och jag tänker, shit, han är på väg ut. Så jag sprayar han och kutar emot den. Vilket då innebär att jag halkar i min egen OC på vägen fram.
Aj, 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 aj.
Så tur var ramlade igen.
Så du slängde fram ett eget bananskal helt enkelt.
Ja, så kan man väl säga. Den övnings-OCen vi har är ju egentligen bara, det är ju vatten och lite tvål.
Just det.
Jag vet inte om det blir lite extra halkigt. Det blir säkert halkigt av den vanliga riktiga OCen också. Så han är ju ut genom dörren och jag får ju snopet titta på honom, och sen så straffsprayar han lite i ryggen bara för att, jag vet inte, det var nog bara för att jag var så frustrerad. Och sen försvinner han iväg och jag släpper iväg han och sen tar hand om kollegan. Och sen då får man ju lite feedback, och oavsett om jag halkade eller inte så hade jag varit för, vi hade varit för passiv hade jag varit. Tyckte de. Så att det
är svårt.
Jag skulle ha lyssnat på magkänslan, känner jag där nu i efterhand då, så att
Men har du gjort omtenta på den här nu eller?
Nej, det gör jag på måndag. Så jag åker ner för 15 minuter om examination i Växjö. Så det känns, det känns ut. Men jag har halva klassen med mig. Så att,
vi
det
får.
Är många som hade gjort samma taktiska defensiva val. Och då, det var inte det som önskades.
Okay.
Så nu kalibrerar om lite. Och nu ska jag lyssna på magkänslan igen när jag tänker mig nästa gång.
Så det är bra. Jag ska hålla tummarna på måndag. Är det någonting du vill tillägga till mig och till lyssnarna här fram till vi hörs nästa gång?
Nej, håll tummarna för mig. På fredag skriver jag sista tentan i akutsjukvård. Och sen på måndag åker jag ner. Och det är den där. Tänk på mig på måndag morgon. Då är jag och gör omexaminationen. Och det måste gå vägen. För att vi måste vara färdiga till vecka 44. Annars får jag inte gå ut på aspirant. Så.
Vi ska hålla tummarna. Christian, än en gång stort tack att jag fick ringa upp och kolla läget med din utbildning.
Alltid nu.
Ha det fint.
Detsamma. Hej då.
Då är du chef då. Har du mest tjejer eller killar i turlaget?
På ingripande verksamheten så är det ju mestadels killar. Det är ju mindre andel tjejer där. Jag har en tjej i mitt turlag till. Resten är killar.
Hur funkar det? Hur funkar det att vara chef över grabbar?
Men det funkar bra. det är ingenting så jag reflekterar över liksom.
Reflekterar man över det nu för tiden inom polisen att du är turlagschef som tjej? Finns det några sådana motsättningar? Kan du se några sådana?
Alltså när man är tjej i en verksamhet med mestadels killar så är det klart att man får lite ögonen på sig, men jag är väl lite... Jag lägger inte någon tid på att fundera på det. Jag vet, för många, många år sedan var jag ordförande i en musikförening. Så var det någon politiker som var och intervjuade oss. Och så frågade de just det. Men hur kommer det sig att du som tjej är ordförande när föreningen består av 40 hårdrockskillar? Men jag tyckte det var mer en konstig fråga. Jag var väl den som var... Jag hade ju blivit vald ordförande, så jag var väl den som tog ansvar och satte upp lappar och fixa. Så det är väl lite så därför jag hamnat som gruppchef idag, att jag tycker om att ta ansvar. Jag tycker om att bry mig om mina medarbetare. Jag tycker det är viktigt att man har ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö, att alla ska trivas med att gå till jobbet och så.
Min bild, nu är det ju ett tag sedan jag slutade som polis då, men min bild är att det var väldigt få chefer för turerna som var tjejer. Det var ganska många tjejer som lämnade för andra tjänster. Killarna var kvar längre på ordningen, alltså på ingripande sidan. Varför tror du tjejerna, och det här är ingen empirisk forskning som ligger bakom, och du får gärna säga emot mig om jag har fel, men min känsla är att tjejerna försvinner snabbare från den sidan av polisyrket. Skulle du hålla med mig om det, eller är det någonting som jag bara har fått för mig?
Generellt så är det nog så att tjejerna lämnar tidigare. Sen kan jag väl tycka en liten tendens nu att fler överlag lämnar tidigare ingripande verksamheten än vad det var förr. När jag började bara för 10 år sedan så var det många som hade många år i tjänst, i alla fall i Borås. Men nu har det blivit en större omsättning, men det är väl att vi har fler grupper som drar personal. Vi har områdespoliser och att man får möjlighet att gå till andra grupper, men för att återgå till det med tjejer och ingripande verksamheten, så jag tror att det är lite också vad det är för förväntningar i samhället i stort, vad man får för förväntningar hemifrån, vad man har för förväntningar på varandra i turlaget. Om man känner det som tjej att jag har möjlighet att utvecklas, jag kommer att få ta mer ansvar här, jag kommer att få mer uppdrag och sådär, eller vad är det man känner och vad är det för liksom signaler som sänds ut? Jag vet, vi diskuterade detta på en chefskonferens för en tid sedan, och då sa jag just det, att ett argument som många säger, varför är det inga tjejer kvar? Så ett argument är att de får ju barn. Men jag vill ju ändå påstå att även killar får barn. Så jag... Jag tycker inte att det är en jättebra liksom förklaring på varför tjejer inte blir kvar. För killar Nej. Får faktiskt också barn oftast.
Ja, det är väl så att man får det tillsammans. Ja. Det är en ganska korrekt bedömning. Ja.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Den här händelsen, jag tänkte ändå att vi måste prata om den lite grann. För att, nu vet jag att det här låg bakom betalvägg på Svenska Dagbladet, så jag tror att det kanske inte alla lyssnare som har läst den här artikeln, som för övrigt var väldigt intressant tycker jag, och som speglade en bit av polisarbetet som inte kanske allt för ofta kommer ut till allmänheten. Men det här var ett ingripande som du gjorde för 4 år sedan. Kan det stämma att det var 4 år sedan? Kommer jag ihåg rätt?
Ja, i maj för 4 år sedan.
Vad åkte ni på för jobb och vad var det som hände då?
Ja, det skrevs en artikel här nu då i tidningen om detta, just för att lyfta upp problematiken som vi möter på ingripande polisen, och det är inte bara i Borås, det är ju på flera platser och särskilt storstäderna, men att det även finns i städer som Borås då. Vi skulle bara åka och kontrollera en moped. Kollegorna hade kört efter en moped som de ville kontrollera. Föraren försöker köra ifrån dem, och då när han kör över en trottoarkant så välter han, och han slår sig, så de ska köra upp honom till sjukhuset.
Så egentligen ett ganska odramatiskt case som ni är ombedda att åka på.
Solen sken, och det vi inte visste då, jag och min kollega, det var att det var otroligt många ungdomar i det här utsatta området i Borås som hade samlats för att spela fotboll den kvällen. Det har varit superfint väder i en hel vecka, så alla ungdomar var ute och hade samlats för den matchen, och vi stod på andra sidan leden och skulle bara kolla om den här mopeden, om den var stulen eller ja, liksom så här. Så min kollega ropade upp ledningscentralen och drog chassinumret där. Och våra andra kollegor då, som hade kört upp killen mot sjukhuset då, de hade ju lämnat, och då ser jag hur det kommer folk springande, och jag ser på dem att de är otroligt motiverade, de springer så här väldigt fort och bestämt mot oss, så jag känner att det är någonting på gång liksom.
Hur kan man känna det där?
Nej, men jag såg bara på dem att de sprang inte som att åh, nu ska vi sticka bort och kolla här lite, utan de sprang som att nu måste vi skynda oss allt vad vi kan dit liksom. Så de kom springande, och jag står bara helt lugnt där, solen skiner och det är inga människor runt omkring oss där, det är helt stilla en tisdagkväll liksom. Men de springer fram, och jag ser på dem att de är helt uppjagade av världens puls och superstressade och börjar rycka och dra i den här mopeden. Så jag bara försöker lugna dem och säga, men vad är det med er? Liksom, vi ska bara kolla mopeden, liksom, lugna er, backa undan. Liksom. Men sen så kommer det ännu fler människor, framförallt killar och springande, som har gjort gemensam sak och lämnat den här fotbollsmatchen. Så det kanske var en 150 pers eller något som lämnade fotbollsmatchen där och sprang till oss då, där vi stod med den här mopeden.
Hur är läget för dig nu? Du har ju sett de här kommer springande mot dig.
Ja.
Du känner att det är inte bara att de ska liksom vara lite nyfikna, utan får du liksom någon Börjar du få förhöjd puls här? Börjar du liksom tänka, vad är det som händer? Ska jag larma? Vad händer i ditt huvud just här när, i det här momentet?
Ja, jag försöker nog räkna ut vad det är, varför de är så uppstressade och varför de är så intresserade av den här mopeden. Men jag visste inte då att den här killen som hade ramlat hade ropat till en som stod en bit bort. Säg till min brorsa, ropade han. Så en kille som stod där i nätet när den, ja, mopedföraren blev satt i bilen, han har ju meddelat dem på matchen helt enkelt. Okay, så därför så kommer alla springande och ja, det sprids ju som en löpeld då att polisen har gjort något ingripande och alla kommer springande mot oss. Så ganska snabbt där så blir stämningen ja, väldigt spänd kan man väl säga. De samlas i en ring runt oss och då säger jag lite dolt då på radion att vi behöver förstärkning hit.
Du kände det att det var aktuellt?
Ja, jag kände det här redde vi inte ut på bara genom att prata oss ut det. Utan jag tillkallade på förstärkning utan att någon var medveten om det.
Men var ni två, är ni två patruller? Nej, där då? Har jag uppfattat rätt?
Det är jag och en kollega. En de andra har ju åkt iväg till sjukhuset med han som hade slagit sig.
Just det, så ni har egentligen bara mopeden?
Ja, vi står ju där med en moped som ligger och jag fattar ju inte varför de brydde sig så mycket om det. Och i början så kunde jag liksom säga men Gunda nu, lugna dig, det är ingenting att stressa upp sig för detta. Men sen så blir det ju stökigare i alla fall. Så är plötsligt så blir den kollegan som jag är där med, får ju hon en spark i bröstet så hon flyger bakåt. Oj. Och då jag försöker hela tiden ha observation då, så att jag har koll på vad som händer. Även, ja, jag får ju liksom ha ett rätt brett perspektiv där på vad det är som håller på att utveckla sig. Så samtidigt som hon får en spark i bröstet så ser jag att någon hoppar upp på polisbilen och krossar, ja, hoppar på motorhuven och stampar sönder fönsterrutan och hoppar på taket och sådär. Och då inser jag att det är ju ja, då är liksom alla spärrar släppt. Då har det ju totalt ballat ur. Och då är de också väldigt många som har samlat sig runt oss. Men så fort min kollega sparkas iväg så börjar jag spraya mot dem som stod framför henne då. Den som hade sparkat henne och hon får ju också upp sprayen omedelbart och vi börjar spraya bort dem från henne och de står liksom en halvcirkel runt oss och jag har ett elskåp bakom, i ryggen bakom mig som liksom ger mig skydd då, bakifrån så jag känner mig liksom jag känner att jag har en säker bakom mig då men på sidan så kommer de ju. Där är jag inte helt säker. Det flyger lite saker runt huvudet på mig och så här, de kastar ifrån sidan och så. Men jag sprayade dem som var framför min kollega. Hon stod lite nedanför mig, ner mellan mig och polisbilen. Liksom. Jag sprayade dem som står framför henne och sen fortsätter jag att spraya bort åt mitt håll och de som står närmast mig. Men då innan jag har hunnit dit så får jag en spark snett bakifrån i sidan. Så jag går som en fura rätt i backen.
Men jag måste fråga dig då, för att du säger ju att nu är det läge att ha ett brett perspektiv och sådär. Men jag kan tänka mig att adrenalinet börjar slå på här och många som blir stressade känner ju av det som man brukar kalla för stresskonen. Liksom, att man kanske inte får ett brett perspektiv. Upplevde du någonting av det i det här läget? Att du känner att du konar eller har du fortfarande liksom ett ganska brett perspektiv?
Jag var superfokuserad. Så i min hjärna så spelades hela det här upp när det verkligen blev när det verkligen blev illa där. Så från det så spelas liksom allting upp lite i slow motion i min hjärna. Så liksom kanske låter lite flummigt, men just om man utsätts för extremt hot så kan det vara så att hjärnan reagerar genom att liksom maxa så att man spelar upp det lite i slow motion, själva händelseförloppet, och jag tror att många har upplevt det. När det har varit hastiga situationer så har man ändå observerat saker. Så jag kände ingen stress. Det enda jag kände var att när jag hade bett om förstärkning att jag hade låtit så lugn. Så jag tänkte att har inte mina kollegor uppfattat det att vi behövde förstärkning? Så jag bara, vad fan kommer de inte för? Så då trycker jag på radion liksom, vi behöver hjälp, säger jag då. Nu måste de fatta, tänkte jag. De hade fattat första gången jag sa det lugnt. Så de var på väg i full fart, men det tog ju ändå liksom någon minut innan de var framme. Och allting detta hände extremt snabbt. Ja, i alla fall, jag får en spark, går i backen. Och då tänker jag, när jag faller i backen här, så tänker jag att det här är ju riktigt illa. Jag kan inte, det är inte läge att ligga ner här nu när jag har liksom 100 personer runt omkring mig. Så jag flyger upp direkt. Och så börjar jag spraya mot det hållet som sparken kommer från. Och då rörde sig en kille mot mig. Ja, i min värld då, så tyckte jag att han gick liksom en bra bit. Men när man gjorde konstruktionen sen så insåg jag att det var bara någon meter som han rör sig mot mig då. Jag sprayar mot honom, han döljer sitt ansikte. Jag ser bara han går med sidan mot mig och håller sin vänstra handarm liksom för sitt ansikte. Och jag sprayar mot honom och så tänker jag att han måste lokalisera mig någon gång och då kommer jag att spraya han i ögonen. Men jag vill inte backa undan heller, för jag ville ha den här elskåpet då, som skyddar ryggen där. Så därför står jag kvar och så han kommer alldeles nära. Och när han är nära då så viker han ju ner armen lite för att titta var jag är, för att lokalisera mig liksom. Och samtidigt som han gör det så drar han ju upp högerhanden rätt upp i luften. Han är någon decimeter längre än mig också, så han drar upp högerhanden rakt upp i luften och då har han ju dolt en kniv som han har hållit ut med underarmen liksom när han går fram, och så har han gömde högerhanden bakom sin rygg liksom hela tiden när han går fram mot mig. Så jag såg ju inte att han hade kniv förrän han står precis intill mig och höjer upp handen. Jag hinner tänka massa saker. Jag hinner se på hans blick att han är supermotiverad. Han är liksom vansinnigt motiverad och otroligt bestämd. Jag förstår att han ska döda mig liksom. Det är hans bestämda mål där, och döda mig. Och det är helt, alltså det finns ingen tvekan överhuvudtaget i hans blick där. Och jag hinner också registrera hur kniven ser ut. Jag ser formen på den, jag ser färgen på den, jag ser att den är svart och den är böjd så här som en sån här jaktkniv liksom. Så den var runt 30 centimeter lång, så det är en rätt rejäl kniv han drar upp. Och jag tänker då att, alltså det här jag säger nu, det låter ju som att det håller på jättelänge, men det var bara någon tiondel sekund. Och sen ja, jag inser att jag hinner inte byta vapen där, jag hinner inte ta upp mitt vapen på den tiondel sekunden jag har på mig innan han kommer hugga mig. Så jag bara tänker att jag måste försöka träffa han lite i ögonen nu när han har blottat ögonen lite för att se mig då. Så min enda chans är att träffa honom lite grann i ögonen för att bromsa upp honom lite grann. Och sen försöka kasta mig undan. Så han ryggar tillbaka lite grann då när jag sprayar mot hans ögon och sen går han in för att hugga. Och så fort jag ser att han liksom vinklar kniven och så börjar gå in för att hugga mig, så slutar jag att spraya direkt och så då får jag bara kasta undan över kroppen. Jag hann inte flytta benen eller någonting, eller fötterna, eller ta några kliv bort eller någonting, för allting gick så otroligt fort, så han bara svingar undan över kroppen liksom. Så han hugger ju, han följer med hugget liksom hela vägen mot, ja, hela vägen ner om man säger så, rakt uppifrån och så hela vägen mot mitt huvud då, liksom, och min hals. Men jag svänger mig undan så han träffar framför armhålan kan man säga.
Hur känns det när du blir träffad?
Jag känner att jag blir träffad. Det, liksom det bränner ju till. Jag minns faktiskt inte exakt hur det kändes när kniven. Men jag är ju fullt medveten om att jag har blivit träffad av kniven. Det är ingen tveksamhet om det. Jag tror typ att det bränner till, men det vet jag inte. Det minns jag inte nu. Men jag vet att jag har blivit knivhuggen. Jag har ingen aning om hur djupt det har gått eller vilken skada jag har fått av det. Och han skär, jag har ju skjorta på mig och t-shirt och så han känner ju att han får träff också. För Det är ändå en del tyg han också skär igenom då. Sen var ju kniven, som åklagaren sa, det är som att skära i smör med den kniven. Men, men han känner i alla fall att han får träff. Så när han har gått igenom hela hugget där, då kniper jag åt liksom med armen så här, för att trycka till ifall att jag hade fått en allvarlig skada. Liksom. Så jag trycker till och så får jag upp pistolen. Och jag håller ögonen på honom hela tiden, liksom över min axel när jag har vänt mig om där. Jag håller koll på honom hela tiden, och han, så fort han har fullföljt sitt hugg, så vänder han sig om och springer som han springer allt vad han kan då, genom folkmassan. Så jag har ingen möjlighet att verka, göra någon verkanseld. Jag har ingen möjlighet att skjuta mot honom på något sätt. Det är massa folk runt omkring, ungdomar överallt. Så jag står där och då säger jag på radion också helt lugnt. En kollega beskrev det som att det lät som att jag beställde pizza typ. Så sa jag, jag har blivit knivhuggen, sa jag. Och där hör jag mina kollegor, de är på väg fram i full fart. De kör precis allt vad de kan ifrån centrala Borås. Det är inte lång väg de åker. Men de hör mig säga det på radion och jag har blivit knivhuggen. Och sen så drar jag mantlar pistolen då. Först när jag bara drog upp pistolen så backade alla kanske 10-15 meter, kanske folk flyttade sig ifrån oss då. Och min kollega, hon drar ju också vapen då när hon förstår att jag blivit knivhuggen. Men nästa steg jag gör, då är det ändå stilla, men alla står 15 meter bort, 10-15 meter. Då mantlar jag. Och när de hör det ljudet och ser den mantelrörelsen, då får folk panik. Då får de här killarna panik, så då springer de. De skriker och springer kanske så att de ställer sig på 40 meters avstånd. Då. Så då liksom lämnar de. Ja, de springer upp till en parkering som ligger en bit ovanför oss. Och 40 meter, 40-50 meter kanske. Så då är, vi, då är ju alla borta där. Men, och då kommer första polisbilen som har förstått att vi behövde hjälp där, då kommer de fram.
För det där är ju intressant att du, för er lyssnare som inte jobbar som poliser och inte har någon kännedom om vapenhantering och så innebär ju det här med att du säger att du mantlar ditt vapen, alltså det innebär ju helt enkelt att du för upp då en kula i loppet och är liksom helt redo för verkanseld med lättare tryck då på hanen också, i och med att hanen stannar upp. Det är ju intressant att man har kännedom ändå, och jag vet inte om man har kollat på film eller, men ändå när du drar upp en pistol så backar man ett visst avstånd, men när du mantlar så inser man att nu är det ett än större allvar och backar då ännu mer. Så den kännedomen finns då hos de här ungdomarna på något sätt.
Ja. Ja, en del blev så rädda så att de tappade sina mobiltelefoner till och med när de sprang iväg. Och ja, det finns ju det fanns en YouTube-film från den här händelsen. En kille som filmade detta från att typ jag mantlar, så står han på parkeringen en bit upp och filmar. Så då ser man ju folk springer och skriker liksom. Ja, men sen samlas de ju kanske 50 meter, 40-50 meter upp därifrån. Och den första polisbilen som kommer, det är de som har skjutsat han, mopedföraren som hade slagit sig. Så de kommer tillbaka med han i baksätet där. För de har vänt då för att de förstod att vi behövde hjälp.
Ja,
just det. Ja, och sen ansluter ju, jag måste ju passa på att säga det medan jag har möjlighet. Alltså det är så många som ansluter sig. Alla kollegor i Borås liksom, och sen många kollegor som var hemma och var lediga, bara packade sig in i bilarna och åkte till jobbet och rustade på och kom ut till platsen. Ja. Och alla kollegorna i Göteborg, det är inte så ofta vi träffas trots att vi gränsar till varandra, men de satt full fart mot Borås direkt, så ledningscentralen fick liksom hejda dem i Landvetter några bilar för att inte Göteborg skulle vara helt polistomt. Så det, och sen efterföljande utredning och sådär, alla har ställt upp helt fantastiskt och engagerat sig och jobbat superbra. Så det slutade ju, det blev ju en, man fångade ju in den här killen en vecka senare, han som knivhögg då, och så han blev ju, det blev rättegång och och ja, man fick utrett händelsen ordentligt.
Vad blev det för dom?
Han som hade kniven, han blev dömd för mordförsök i, ja, i tingsrätten och i hovrätten. Sen överklagade han ytterligare ett steg, men de valde att inte pröva själva domen, utan det enda som prövades då, det var påföljden, för han letade fram ett pass då till sista tredje instansen, och då hävdade han att han var 17 år när detta hade hänt, så då fick han 2 år och 3 månader på ungdomsvård för att han visade på att han var 17 år då. Mm.
Det är väldigt intressant, för ditt avsnitt kom ju efter avsnittet med Fredrik Kärrholm som då kriminolog och polis och propagerar för högre straff, och jag tror inte han hade varit nöjd med just det här straffet för mordförsök på en polis. Men jag är väldigt intresserad av vad som händer med dig när du berättar att många kollegor ansluter, även från Göteborg, och det är ju helt fantastiskt. Men du står där, du har ju fått en knivskada. Vad händer med dig? Vad händer med ditt huvud? Hur tänker du? Vad gör du?
Ja, nu är jag ju uppfostrad lite konstigt, så vi brukar inte så här springa till sjukvården i första hand i min familj, så vi kollade, jag och min kollega, ja, min kollega kommer fram och så undersöker hon hur illa skadad jag är då. Jag tycker inte det ser så himla farligt ut, så jag säger nog till henne att vi inte behöver åka till sjukhuset. Men det är ju helt galet, och det får jag skylla mina föräldrar enbart för den dåliga insikten. Nej, så vi får hjälp av, det kommer ut kollegor, varav civila utredare och så. Så en civil utredare kommer och tar mig och min kollega och kör oss till sjukhuset. Och sen fortsätter ju mitt eget turlag då, som jobbade den kvällen. Och, ja, de fortsätter ju med arbetet på platsen här, spärrar av och ja, säkrar FU, som vi säger, man, ja, letar efter, ja, framförallt kanske efter brottsverktyg och sånt där, efter kniven och så. Mm. Men ja, det hittar man det. Dagen efter så hittas kniven i närheten där.
Mm. Men okej, okay, du tycker att ditt sår inte verkar så farligt, men du åker ändå upp till sjukhuset. Men såret är ju en sak då, att mamma och pappa sagt att fysiska skador, men vad går genom ditt huvud då? Tänker du inte att det kanske, även om såret, hur såg det ut då? Kan du beskriva?
Men det var ju en vass kniv, så det var, den gick in några centimeter, och självklart ska man besöka sjukvård. Vi har ju världens bästa sjukvård, så jag vill inte rekommendera att man inte åker dit. Men det, ja, jag tänkte väl att det gick nog bra det här, tänkte jag nog. Jag var väl, ja, lite för härda där kanske. Men nej, vi åkte upp till sjukhuset och så fick de sy ihop det där och ja, fixa i ordning mig. Och sen så var det bara, ja, det blev förhör och det var lite fotokonfrontationer och det höll på. Och sen var det, vi hade såklart, vi träffades och pratade om händelsen senare på natten, och det blev en lång natt helt enkelt.
Mm. Hur tycker du att du har blivit omhändertagen av myndigheten efter det här?
Ja, jag har väl inte kanske bett om att bli omhändertagen heller, men det var ju väldigt mycket fokus på utredningen, och jag var sjukskriven i, jag tror det var 20 dagar var jag sjukskriven, och mesta tiden av den delen gick det till att ja, till att vara på förhör eller åka till rättsläkare eller ja, besöka sjukvården och ja, plocka stygn och hålla på med massa sådana mycket praktiska saker och sådär. Men,
men hur har du påverkats mentalt? Kände du av att du påverkades mentalt av det här?
Alltså just när händelsen var, så är det vad man kallar det för ett trauma då, såklart. Men det pågick under en, det var ju extremt ja, det var ju extremt allvarligt trauma om man säger så, men det var under så kort tid, så då kan man liksom återhämta sig ganska snabbt från det. Ja, jag var jättetrött, jag var typ hjärntrött som man säger, i ett par veckor kanske efteråt, liksom ja, trött i hjärnan liksom, för att den hade överansträngt sig helt enkelt. Men sen efter det så har jag mått ja, bra som vanligt. Jag har inte blivit liksom på något sätt svagare av detta som hände, utan tvärtom. Så jag nog, om något har förändrats, så har jag bara blivit ännu starkare, om man säger så. Så upplever jag det i alla fall.
Men fanns det någon tvekan sen efter den här händelsen att gå tillbaka till ingripande?
Nej.
Polisen?
Det fanns ingen tvekan faktiskt. Jag var ändå medveten om att kanske jag har drabbats av, eller kanske jag kommer att få problem med stress, eller att jag kommer uppleva stress i mitt jobb när jag ändå jobbar ute. Så jag var ju medveten om det. Så efter sjukskrivningen skulle jag jobba, ja, så gick jag ut och jobbade. Då var det 2 dagpass på schemat, och då skulle jag ligga utöver bemanningen, så jag skulle åka alltså, loop och bil, säger man. Då blir man inte dragen på ingripande jobb, utan man kan åka med lite på vad man känner för och göra lite vad man känner för. Så jag skulle ha en liten mjukstart. Så första dagen var det lugnt, andra dagen var fredag vid lunchtid ungefär, så ropar ledningscentralen ändå på våran bil. Jag tror de andra var nog upptagna, så de ropar på oss. Ledningscentralen har nog inte tänkt så mycket på att varför vi låg som lop och bil eller så. Så de ropar på oss och så säger de ja, vi har en påverkad man som är i en lägenhet. Han har vapen och han har kniv. Han är dokumenterad farlig, särskilt mot kvinnor. Och då liksom tänkte jag, men vad är detta? Har de hittat på det här caset liksom på något sätt? Men då var det en hundförare som hörde att vi fick jobbet, så han sa direkt att jag åker med på detta. Så jag och min kollega och hundföraren åker dit till den här lägenheten. Så jag behöver inte gå in först, jag går in som tredje person då. Och jag kände ingen stress överhuvudtaget. Jag gjorde mitt jobb och jag kände ingen stresspåverkan. Så förutom när vi fick jobbet då tänkte jag, vad är detta? Är det ett skämt liksom? Men
jag kan förstå det.
Men då kände jag att jag blev prövad i alla fall, och så kände jag att nej, men jag har klarat mig bra. Jag mår inte dåligt på något sätt. Jag blir inte orolig eller stressad så.
Alltså mycket intressant att höra hur man som individ liksom reagerar så olika. Vi har ju hört i podden väldigt olika reaktioner på stressade lägen och sådär. Och kanske är det först när man verkligen blir utsatt för ett sånt hot som man egentligen vet hur man, även om man har blivit tränad. Men hur tränad skulle du säga att du var i det här läget, och hur förberedd var du tack vare den träning som du har genomgått liksom hos polisen, och också den automatiska träningen man får genom att jobba som polis i 10 år. Vad skulle du svara på det? Hur förberedd var du?
Nu finns det säkert en del som tycker att man skulle ha gjort annorlunda, eller som tror att man hade kunnat sparka bort honom eller sådär. Och det finns säkert kollegor som hade kunnat gett han en karatespark så han hade flygit iväg, men just den kompetensen och den förmågan hade inte jag där och då. Självklart var det ju efter ett nattpass, detta hände på ett kvällspass direkt efter ett nattpass, jag hade sovit 3 timmar. Så det jag tog med mig därifrån var att även om man känner sig, alltså vad mycket man klarar av egentligen. För trots att jag bara hade sovit 3 timmar, jag hade jobbat ett antal nattpass innan den här kvällen, så jag var ju liksom inte så extremt fit for fight egentligen. Men ändå när det verkligen gäller, så kände jag att jag kan lita på att hjärnan och kroppen fungerar mycket bättre än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig faktiskt.
Om vi liksom lämnar det polisiära en kort stund och liksom tänker på den här situationen. Jag har jobbat i Stockholm alla åren och vi har varit ute i Rinkeby mycket, men att det här skulle inträffa då, och det är inte så himla många år sedan jag jobbade, det fanns liksom inte på kartan att man ändå skulle våga omringa, liksom hoppa upp på en polisbil, sparka sönder den. Hur har det gått så långt, och varför är inställningen så negativ till poliserna som kommer fram här?
Jag vet inte. på ett sätt så känns det väl som att respekten överlag kanske, ja, att respekten både för sin egen kropp eller för andra människor eller för vuxna eller för jämnåriga, lite att den respekten på något sätt har försvunnit. Mm. Jag kan inte förstå, eller det kanske låter, jag har svårt att förstå varför så många unga till exempel väljer att använda narkotika. För mig så är det ett sätt att inte respektera sin egen kropp, att man tillför, att man är så oförsiktig liksom, och att man inte är rädd om sig själv och att man inte är rädd om, ja, andra människor heller. Men sen just denna händelsen och de händelserna som vi har sett runt om i Sverige, det är väl oftast när man är i grupp att man blir påverkad av stämningen och man vågar vara modig och tuff och kaxig och man släpper spärrarna och man vågar kasta, helt plötsligt så är jag så modig så att jag vågar kasta någonting mot en polis liksom, men som en i mängden så kan jag göra det, men ja, det hade de ju inte gjort om de hade varit en och en där.
Nej, och det är precis, det är min uppfattning. Ibland när man tar någon sån där kille runt ett hörn och pratar med honom och tittar honom rätt i ögonen så brukar det inte alltid vara lika kanske stöddigt. Men det är ju just de här grupperingarna då som, hur tror du man skulle kunna, jag menar i framtiden, det är ju, alltså det här är ju en jättesvår fråga och jag förstår ju att det inte är kanske en polisiär fråga heller, men att vi ska kunna luckra upp såna här grejer, går det? Eller är vi på väg mot liksom vägs ände här? Jag vet inte, det känns ju som att utvecklingen går åt helt fel håll.
Ja, jag är ändå optimist och jag tror ändå på att det goda liksom kommer att besegra det som är dåligt. Sen just det här med att killar i grupp då framförallt kanske blir extremt våldsamma. Det finns ju också bland andra grupper i vårt samhälle liksom fotbollssupportrar som hetsar varandra och som beter sig helt galet liksom, fast de egentligen är vanliga, ja, föräldrar med jobb och allting. Men för att de tillhör en klick på en fotbollsmatch så gör de saker som de aldrig skulle ha gjort om de varit ensamma. Mm. Men ungdomarna i våra utsatta områden, alla får väl hjälpas åt helt enkelt och försöka vända trenden och försöka få våra ungdomar överlag att vara mer respektfulla mot sig själva och tro på en framtid där man kan göra bra saker för samhället och där man kan ha en respekt för sig själv och sådär.
Om din dotter säger att hon vill söka till polisutbildningen nu då, vad säger du då?
Ja, det skulle hon nog inte säga faktiskt. Varken min son eller min dotter, om de skakar på huvudet och om någon frågar, skulle ni vilja bli polis? Så nej, aldrig en chans. Men de baserar nog det mest på att de ser hur trött man är efter att ha jobbat ett antal nätter och vad slitsamt liksom skiftet är, att man inte är så kanske världens bästa förälder alla gånger när man har jobbat mycket och så.
Mm. Men om vi säger att en ung tjej kommer till dig då och säger att jag vill gå in i polisyrket, skulle du rekommendera en ung tjej då att kliva in i polisyrket?
Ja, men absolut, om man har det intresset. Mina barn har ju inte det intresset, så därför så finns det inte på deras karta. Ja. Men jag uppmuntrar absolut framförallt unga killar och tjejer som bor i de här utsatta områdena. Om jag kan locka någon av dem att söka polisutbildningen så tycker jag det är guld värt. Vi behöver ungdomar som kommer från den miljön och som kan påverka andra också på ett bra sätt och vara bra förebilder liksom. Så det är absolut, jag rekommenderar det varje gång någon kommer och frågar vad behöver jag för att kunna söka, så här, jag har inte de betygen, så säger jag, men ta tag i det direkt liksom, gör inte som jag då gjorde när jag gick gymnasiet och inte orkade plugga upp samhällskunskapen, utan ta tag i det, plugga upp det ni behöver göra. Vill ni bli poliser? Visst, det är ett tufft jobb. Det är jättesorgligt ibland. Det ställer hårda krav på oss och vi får inte alltid så mycket tillbaka. Men brinner man för att göra skillnad i samhället och hjälpa människor i väldigt svåra situationer och ja, bidra på det sättet, så tycker jag absolut man ska söka.
Ja, det är härligt. Då tänkte jag bara att vi skulle runda av. Dels så undrar jag vad du gör när du inte är ingripande polis. Vad gör du för att liksom, du säger att man är trött och sådär, men vad gör du för att slappna av och för att liksom kunna kanske lägga undan yrket och sådär? Vad har du för knep?
Jag är ju expert på fritidssysslor är ju också en extremt stor del av mitt liv. Så just nu har jag köpt en segelbåt för ett par år sedan som jag håller på att lära mig att segla.
Själv, eller vadå?
Alltså min familj vill inte ha någon båt, så då köpte jag en själv. Så nu är de med tvingade ofrivilliga seglare, men de gillar det mer och mer. Så. Men det är jag som får ta ansvaret och styra upp det. Så. Men det är jättekul. Det är ett intresse som man får lära sig väldigt mycket av och det var en helt ny värld för mig. Sen, jag håller på med musik och många av mina vänner också håller på med musik och sen är jag ute i skogen och det är nog det absolut viktigaste att få komma ut och få frisk luft. Och...
Då ska jag bara fråga om du kollar på polisfilmer.
Nej, det gör jag inte. Jag varken kollar på polisfilmer eller läser polisböcker eller deckar eller någonting.
Nej, det är så.
Så
din rekommendation till lyssnarna blir att gå i skogen istället?
Ja, eller umgås med vänner. Jag tycker det är viktigt. Det här jobbet tar ju upp mycket av ens tid och det tar upp mycket av ens engagemang och de allra flesta poliser brinner verkligen för sitt jobb. De flesta kollegor jag vet om, de kommer liksom kanske, de kommer långt innan de ska börja jobba och de är ofta kvar en bra stund efter de har slutat och man ger mycket till jobbet för att man brinner för det och då är det också viktigt att ha en fot i den andra verkligheten där man kan prata med människor som inte har det här, just detta jobbet. Så det är viktigt att ta hand om sina vänner och se den andra delen av samhället också, inte bara den som är full av liksom brott och problem. Och...
Nej, men det låter som kloka ord. Alltså Eva, oerhört spännande och också väldigt, väldigt intressant att höra om den här incidenten som du var med om. Men vi pratade i telefon för någon dag sedan och då sa du så här, om du hade frågat mig om en händelse som har suttit kvar i mitt minne, då hade jag nog inte valt just den här händelsen, sa du till mig. Och jag tänkte att den händelse som du har i dina tankar och i ditt minne, att den ska våra Patreons få höra. Så tack så länge Eva för en fantastisk berättelse och ni som är patrons är ju hjärtligt välkomna att lyssna på den händelsen som Eva har i sitt minne. Tack så länge
Eva. Ja, men tack ska du ha.
Stort tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Gillar du podden och vill stötta den så kan du göra det ganska enkelt genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Facebook, på Instagram. Jag hoppas vi hörs nästa vecka. Hej så länge, hej då!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.